Från vad vi vet så det här är nästa steg med mig, Per Blomqvist. Många framgångsrika företag erbjuder sina anställda optionsprogram, bonussystem, vinstdelning eller delägarskap. Det sägs ju att det skapar motivation och gör företaget bättre, men stämmer det? Och framförallt, hur gör man? Det ska vi träda på idag. Tjena, det här var Per Blomqvist. Jag står utanför på 47 nu. Nej, 25.85, då kommer jag klicka och komma in. Topp. Perfekt. Det är inte varje dag man träffar någon som byggt upp en koncern, ett eget litet universum, ett imperium. Inte ett sånt imperium, ett snällt imperium. Nej, inte ett sånt imperium heller. Det är inte Disney vi talar om, utan Buddy-imperiet. Och deras hjärta är inte en dödsstjärnan eller ett törnrosa slott, utan en ombyggd vind i ett gammalt hus i Stockholm. Och där tar Tahir och Nori emot.
Tjena. Hallå! Välkommen!
Tjena, tack!
Kul att ha dig här.
Titta, här går det lottare kaffe också.
Nej, jag vet. Sugen på lite gott kaffe?
Mycket sugen på kaffe. När kaffet är fixat och vi småpratar lite om renoveringar och annat som man alltid gör i Stockholm, går vi in i ett konferensrum och när jag har riggat mikrofonen ber jag honom presentera sig själv lite närmare.
Jag grundade 2017 Buddy Company med ambitionen att konsolidera och organisera servicebranschen. Och det är främst på grund av att i mitt förra liv och min karriär så såg jag hur komplext det var för stora bolag och varumärke hjälpa sina kunder hela vägen.
Och vad menar han med det? Jo, det här.
Vi pratade lite tidigare här om en borrmaskin. Du behöver en tv för att du vill ha entertainment as a service. Du köper inte en tv. Och hur ska du se till att när kunden vill ha en specifik produkt, det ska vara anpassade efter deras behov och det ska funka hela vägen till hemmet och kanske till och med följa därefter, after sales. Vad händer om den här tv går sönder om 4 år? Då ska du ha den relationen. Och där Buddy Company är ju holdingbolaget. Och sen har den under Buddy Company Group så har du Tech Buddy som är experter för teknik. Vi hjälper kunderna med all teknikstrul i deras hem eller kontor. Sen har du Taskrunner som är en one-stop-shop för all handyman. Och sen har du Mova som är instant transportation. Det vill säga du fotar, vi hämtar. Och det är främst för att anpassa oss väldigt mycket mer till framtiden.
Ja, du hör. Ett imperium. Tahir har helt enkelt byggt en liten armé med folk som hjälper företag och privatpersoner med en rad olika tjänster. Så hur motiverar man dem?
Det har ju alla sina fördelar och nackdelar hur man borde tänka med bygga bolag. Och jag skulle säga optioner och ägandeskap är som en viktig ingrediens där vi alla ska kunna få ta del av någonting som kan bli väldigt, väldigt stort. Mm. Tänk dig liksom, du får en VIP-biljett för att kunna få ta del av alla belöningar men också utmaningarna. Mm. Och min direkta liksom respons på det är att det är ett måste att kunna dela med sig. Mm. För att vara del av en startup-bolag är ju väldigt, väldigt komplex. Mm. Och det är inte vem som helst som passar in i en sån miljö.
Men är det då framförallt startup som borde ha ägande? Jag tänker alla bolag borde ha det, eller?
Alla bolag borde ha det. Men jag kan ju tänka mig att det blir så mycket mer komplext när det är större bolag. Mm. Men den här kvalificerade optionsprogrammet som vi har i Sverige, det är ju väldigt fördelaktigt till bolag som har upp till 100 anställda och får inte omsätta mer än 800 miljoner. Mm. Och bolaget får inte vara med äldre än 8 eller 9 Nej. År. Så den är ju...
Ja, den är ju egentligen helt designad för Spotify startup. Och Klarna och de här. Liksom.
Ja, så Spotify och Klarna får inte ta del av det.
Nej,
de men, kör ju något annat. Men ifrån början, ja. Bolag, liksom, bolag startup upp till scale-up är ju kvalificerade employee stock option program väldigt, väldigt fördelaktigt.
Okej, det är startups. Men om man inte har ett startup... Men hur ska man tänka det då kring ägande i största allmänhet? Alltså jag inser att min idé om ägande ganska mycket är formad av Båstad Golfklubb. För där jobbade jag när jag var barn, tonåren ska jag säga. Och där var det så, minns jag att man berättade. Det är inte säkert att det här stämmer alls, men det är skitsamma, för det har format min bild av det. Man köper en aktie i golfklubben, så man var medlem, men man hade en del i den. Och sen när man inte ville vara med längre, då sålde man tillbaka den till det. På så sätt så liksom hade de koll på att det var så här många som ägde den. Eller så liksom. Det finns ju flera frågor här. Det första är, liksom, när vet man om någon är redo för liksom att bli delägare? Ska man bara sprätta det vitt och brett, eller ska man kvalificera någon? Och sen har vi liksom att hur ska vi se till att vi faktiskt håller ägandet, så att liksom... Jag gav det här borta till liksom Kalle och sen drar Kalle, alltså de här. Men det är ju annars kanske det är bara att det är mer, det där kanske alltid går att lösa. Utan det här handlar kanske om drivkraften.
Ja, men just sådana program har ju blivit mycket mer strukturerade än vad det var från liksom vad det var för 10-15 år sedan. Du har ju en vestingprogram som ett exempel, att du måste ju vara minst i bolaget alltid från 2 till 5 år för att kunna vesta den. Så jag tycker den är väldigt, väldigt bra, både för den som bolaget och för anställda. Sen har du också till viss del att du kan ha som grundare ha rätten att köpa tillbaka dem först innan det går till någon annan. Så har vi det. Jag menar, är det någon anställd som har vestat sin ISO-program, om de vill sälja den i secondary, så har jag 5 arbetsdagar på mig för att köpa dem tillbaka innan det ska gå till någon annan. Och då måste det vara jag som signar off. Så det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Så det finns ju många sådana komponenter som du kan bygga in i avtalet för att det ska vara bra för anställda och för bolaget och grundarna. Så att ingen behöver bli lurad, utan att jag tycker att det finns ju grymma avtal som är strukturerade på ett riktigt bra sätt.
Det där tål förstås att betonas, hur viktiga avtalen är alltså. Det är trots allt en del av ditt bolag som du ger upp.
Så här, i ett bolag, om jag utgår från Buddy Company. Jag vet ju att jobba på Buddy Company, det är inte så att vem som helst kan bli anställd här.
Nej.
Vi vet ju nu efter 5 år vilka individer, vilka profiler som kommer passa bäst här i bolaget. Det har vi lärt oss efter så många år. Och de personer som vi...
Just det, så att första steget helt enkelt, vi har ett filter i att ni har lärt er vilka som är liksom buddies.
Exakt. Exakt. Och vilka som jobbar på huvudkontoret, som jobbar i tech-avdelningen, jobbar på marknadsavdelningen, jobbar som country manager och så vidare. Våra buddies har inte optioner, det håller ju jag jobbar på just nu för att bygga en specifik program. Om de är i del av plattformen mer än vad jag, de tar minst 500 uppdrag, då kommer de kunna kvalificera för att kunna få optioner på ett annat sätt som kallas för phantom shares. Det vill säga det är virtuella aktier.
Det är inte aktier alls.
Nej, det här är inte aktier. Utan att
det är mer vinstdelnings...
Exakt, exakt.
Men tror du att det kommer påverka dem? Kommer de göra ett bättre jobb då? Och vad vill du åstadkomma med det? För de är ju inte på kontoret. De fladdrar ut där ute någonstans i samhället. Och de kanske också jobbar för många andra som gör liknande saker.
Mycket som vi gör på Buddy Company är väldigt mycket kopplat till mina personliga upplevelser och bakgrund. Vi kom till Sverige när jag var 12. Jag är född i Teheran, så vi flydde när jag var 7. Och jag har ju sett utmaningarna i samhället med segregation och integration. Företagande, att tjäna dina första 100 kronor, kunna stå på sina egna ben, en största och viktigaste del av integration. Nyckel till samhället att du kan tjäna dina egna pengar. Och för mig, jag vet att det här är så komplext för många människor som inte ens förstår vad optioner och ägandeskap är.
Systemet Tahero pratar om är phantom shares, eller virtuella aktier som man säger. Ja, det finns inte något bättre ord för det egentligen, tror jag. Jag har hört folk kalla det för personalaktier också, men hur som helst, vi pratar grund och botten om ett vinstdelningssystem. Precis som att bolag som går med vinst delar ut en del av den vinsten till sina aktieägare, så delar man ut en del av vinsten till dem med virtuella aktier. Och på så sätt slipper man ge upp ägandet, men man kan dela med sig av det som i praktiken är poänger med aktier för många. Möjlighet till avkastning.
För jag tänker att det är nog en del av det här med att man pratar om att man ska göra de anställda till delägare och liksom så. Jag tycker ju det är en väldigt fin modell att om vi gör bra så får du en del av det. Men det kan också bli så abstrakt att bolag går bra i största allmänhet och du är en liten kugge någonstans långt ner. Du kan inte påverka det. Och då blir det inte... Det blir ett bonussystem där kanske ägandet egentligen inte är viktigt, utan det kan vara något allmänt bonussystem. Men jag tänker att det handlar också om en kultur där vi pratar om det, inte minst i techbranschen, att man ska ge folk delägare, man ska, det känns coolt att göra det liksom. Men i själva kanske är någonting annat.
Alltså jag håller inte med. För oss som bolag, för att kunna vara liksom competitive gentemot say, Spotify eller ABB eller Klarna, det är ju att när du kommer in som anställd i den fas vi är som bolag, så är din uppsida signifikant mycket större för att kunna ta del av den här resan. Tänk att du kommer in.
Men det är ju bara med de människorna så att säga, som du konkurrerar med dem om. Det kan vara techfolk, det kan vara...
Alla sorter, så skulle jag säga. Det speciellt med den här vevan av AI har tagit hela världen med stormen. Det är ju att framtida anställda, det kommer vara att du är generalist. Du kan ju mycket mer än bara vanligt, bara om marknadsföring, performance marketing eller tech. Så jag tror att det kommer vara väldigt viktigt att kunna incentivera anställda för att kunna ta del av den här uppsidan. Och såklart så går det åt andra sidan också. Så det är 99% av bolag som går i konkurs. Det är inte så att det alltid det kommer att...
Ja, nej.
Men det är definitivt en morot.
För också tror jag vi går mer mot ett samhälle där vi kommer ha mycket mer människor, att alla får vara sina egna. Folk är mer timanställda, folk kommer tvingas ha sina egna bolag, bli mer frilansare.
Gig economy kommer vara...
Alltså, vi tänker ofta på gig-ekonomin som att det är folk som levererar Foodora-mat. Eller
nej,
något
det är
sånt,
absolut liksom. Inte det.
Utan det kommer ju vara vem som helst. Det kommer ju vara advokater, om de nu finns kvar, som liksom kommer vara frilansare, och alla kommer behöva göra det på ett annat sätt. Liksom.
Över 300 miljoner människor kommer vara giggare i diverse content, creative, tech, journalistik. Alla sådana sorters jobb kommer ju vara stor del. Det kommer vara det nya anställningsformatet. Och jag menar, det är ju så beläggt att vara anställd. Det finns ju så mycket andra möjligheter i vår nya ekonomi. Att det är ju liksom, det är en trend som du inte kommer kunna stoppa.
Nej. Det är ju intressant att se just hur det här kommer att utvecklas framåt. Och då kommer vi också tillbaka till liksom vem man ska göra till delägare och hur man ska... För i ditt fall låter det framförallt som att det är ett sätt att här, mina värderingar är att alla ska få ta del av det. Punkt. Och därför ska det vara så. Liksom. Det är inte en motivator.
Det är en kultur. För mig är det en kultur. Det vill säga, du får ägandeskap av det du bygger varje dag. Det är kulturen.
Lite socialdemokratisk kapitalism på något sätt.
Ja, skulle säga.
En nöt att knäcka när det gäller delägarskap eller bonussystem är att koppla till rätt personer och att koppla till prestation snarare än närvaro. Hur man gör det, det är det jag får veta efter. På bara några år har Tahir och Nori byggt upp ett litet imperium kopplat till olika servicetjänster, kallat Buddy Company. Och han är helt övertygad om att det är avgörande att kunna erbjuda någon form av delägarskap eller bonussystem. Men hur vet man vilka som ska få det? Och hur länkar man det till prestation?
Jag tycker jättemycket om det där med att ge tillbaka och alla ska vara med. Hur kopplar man det till det du gör och det gemensamma då? Det är någonting där med kanske med andra incentivmodeller.
Alltså det handlar om att vara väldigt, väldigt transparent. Var ärlig om liksom...
För du har anställt den här killen Per, han är uppenbarligen himla trevlig, men gör han något? Nej.
Du har ju det där och du har ju vesting-sidan. Det vill säga, för det första så är ju ett ansvar som den som anställer och den som blir anställd. Att man har gått igenom en gedigen intervjuprocess. Om vi anställer någon här, då vet vi att vi har en omsesidigt foundation, grund varför vi ska jobba ihop. Sen kommer inte alltid gå bra på grund av diverse olika anledningar. Men du har ju den tiden, minst 2-3 år, att veta... Du måste vara i bolaget minst 2-3 år för att kunna få ta del av första batch av dina optioner. Och sen har du fjärde och femte året så får du liksom 20% till av det hela 100%. Vi har ju här hos oss skapat många exempel där våra kollegor som var sedan dag ett har ju tjänat signifikanta pengar. Som du skulle aldrig fått, bara anställt på ett stort bolag. Och det kan man ju använda som ett exempel och låta de som har ta del av optionsprogrammet, prata om det. Att de har känt att det har varit väldigt fördelaktigt för dem.
Just det, och de kan de prata. Och jag gjorde det genom att faktiskt leverera grejer hela tiden.
Ja. Alltså jag tror att, jag nämnde om att det här är en kultur. Vi är här idag tack vare alla människorna som har jobbat här sedan dag ett. Och jag som grundare har gjort så många tusen misstag. Mm. Och jag gör det fortfarande. Mm. Men genom att dela det här med mina kollegor, att du får ta del av det som jag har tagit absolut de största riskerna, så kommer du visa att du vill de här anställdas väl. Det är inte så att i ett bolag som oss, vi har stora HR-avdelningar och hej och hå, utan att det vi gör, att det är en del av gemenskapen.
Dahir och Nori har varit med och skapat optionsprogram för att göra medarbetare till delägare i flera sina bolag. Och han har dessutom engagerat sig i en rad andra företag där man också vill knyta de anställda lite närmare på olika sätt. Jag frågar därför om vilka misstag han sett att företag gör.
Att inte förklara tillräckligt fördelar och nackdelarna med en optionsprogram.
Mm.
Jag ser bara fördelar med det.
Mm.
Skulle säga 10% att man måste ju förklara det juridiska avtalet, administrativa.
Mm.
Det är väldigt mycket att hålla koll på. Men det är ju bolaget tar det ansvaret. Mm. Så länge man kommunicerar det med anställda. Jag har ju en presentation.
Ja.
Så när jag, även att de personerna inte direkt rapporterande till mig.
Ja.
Så när vi ska ge optionerna till en av våra kollegor.
Mm.
Då är det jag som tar mötet direkt med den personen. Även att det inte är direkt rapporterande.
Mm.
Och tar typ 30-45 minuter för att förklara vad det innebär.
Ja.
Men sen har vi också lyckats att ha de andra personerna som har ägandeskap som kan prata. Då säger jag så här, du borde kanske prata med den här personen som har tagit del av det och västat. Och kan förklara för dig lite mer heart to heart vad det innebär.
Mm.
Och det blir ju att man skapar någon sort of trust. Mm. Förtroendekapital.
Just det. Och det blir någon symbol också med att du, hej, jag är grundare, jag har någon gång haft 100%, nu ger jag en del av det till dig.
Ja, och nu har inte jag 100%, utan så här, alla aktieägarna är villiga att ge dig del av deras ägandeskap.
Det var optionsprogram då, men hur är det där med vinstdelning och bonusprogram då? Vilka misstag ser han att folk brukar göra där?
Jag har för lite erfarenhet av vinstutdelningar, men däremot så bonusar och sånt kan jag mycket mer. Och där är det ju också så här att man får förklara bonusmodeller mycket mer gedigen för anställda.
Mm.
För ett bolag som oss som fortfarande på holdingnivå inte tjänar pengar, med tanke på att vi investerar jättemycket i teknik, expansioner. Ja. Men standalone våra länder är ju lönsamma.
Ja.
Operativa del av business. Och då är det inte de anställda ska ta del av det. Så om Sverige, TechBuddy i Sverige, som idag står för 50% av Sveriges intäkter, det är ju lönsamt.
Mm.
Och då är de anställda som jobbar så hårt varje dag för att vi ska ha supernöjda kunder och vi ska kunna leverera fortsatt stora partnerskap. Då tar de del av den vinsten.
Ja.
Men på holdingnivå så är ju vår R&D, det är vår the engine room. Det bygger vi för att vi ska kunna sedan skala upp det här till 20-30 länder. Så där går vi in och väldigt mycket mer pedagogiskt. Jag tror inte vi har fortfarande lyckats att knäcka den koden till 100%. Sen 2017, jag startade det här bolaget, så har tre år av det har gått i pandemi och krig och inflation och du vet hela det här. Det är inte dans på rosorna att ha, driva bolag. Du vet ju exakt hur det är. Men vi försöker. Jag skulle säga att vi är långt ifrån perfekta.
Men hur förklarar man det då när man har en bonusprogram i bolag där man inte tjänar pengar? Då knyter man bonusen till om vi uppnår det här så liksom.
Ja.
För jag menar, du som ägare kan också vara holding och säga, hej, TechBuddy i Sverige, nu ska ni inte tjäna några pengar för att vi behöver investera någon annanstans eller vi har någon jävla räknesnurra någonstans och flytta pengar och så liksom.
Jag tror att rättvisa är väldigt viktigt och det handlar om en equity story.
Mm.
När vi tar in kapital, då tar vi kapital för bolagets framtid, liksom nästkommande 5-10 åren.
Mm.
Men de anställda som är här och kanske äger väldigt lite av bolaget, de ska ju gynnas av varje del av bolagets framgång.
Och rättvisan går åt båda hållen. Tera berättar om bolag som ger personer som om det vore julklappar eller sommarpresenter. Att man glömmer att berätta för folk att delägare, ja, de förväntas prestera mer än de som inte är delägare.
Någonting som är väldigt viktigt att som sätter ansvar på de som tar del av en sån fördelaktigt program, optionerna, det är att också måste ta mycket mer ansvar för bolaget. Och det tycker jag att grundare...
Det fattar jag, men hur förmedlar du det?
Överkommunicera.
Mm.
Det är väldigt viktigt att kommunicera bolagets utmaningar dag in, dag ut.
Mm.
Vi har ju liksom på Buddy Company i våra interna kanaler, daily report, där varje kollega kommunicerar hur gick dagen innan, vad gjorde man som var bra, vad var det som var mindre bra.
Mm.
Genom att göra det så fortsätter du ha den kommunikationen.
Just det, daily stand-up.
Ja, ja, exakt.
Mm.
Jag tror man underskattar vikten av kommunicera ofta.
Mm.
För att attention span som är i vår samhälle idag är ju så litet att folk glömmer bort saker och ting.
Mm.
Och jag fattar att ingen kommer någonsin vara tänka på bolaget lika mycket som jag gör.
Mm.
Jag pratade precis med en kollega. Hur har din helgen varit?
Mm.
Och då, jag har varit här hela helgen.
Mm.
Och jobbat med saker och ting. För jag, det är inte jobb för mig.
Nej.
Det är kul. Det är min, det is my baby.
Mm.
Men för den som är anställd, som har också optioner. Den här personen kommer aldrig förstå varför jag gör det här. För att det är verkligen en stor skillnad mellan en grundare som har väldigt mycket ansvar. Men jag har också mycket större delar av den här uppsidan.
Ja.
Så jag brukar säga, hen som jobbar hos oss gör oss en tjänst för att vara här.
Mm.
För att det är en väldigt stor del av deras liv och vardag som de spenderar här hos oss.
Satahir Onori, grundare av det lilla imperiet Buddy Company. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen och nästa steg får jag ringa en rådgivare, nämligen Anna Söderholm på Almi Invest. Och att finna på optionsprogram och bonusar är något som hon ofta gör, för hon träffar på det hos företagsdagligen kapital och hoppas på att växa snabbt.
Ja, alltså jag jobbar ju med riskkapitalfinansierade tillväxtbolag, och där är ju delägarskap oerhört viktigt. Det är nästan en av de viktigaste frågorna som vi investerare tittar på när vi ser över potentialen i ett bolag. Därför att vi jobbar ju med tidiga investeringar, väldigt tidig fas i bolagen, och då är man ju oerhört beroende av entreprenörerna som driver bolaget. Och för att entreprenörerna ska orka driva det här bolaget och göra den här resan så måste det finnas incitament så att de orkar med. För det är aldrig en dans på rosor, utan det går väldigt mycket upp och ner. Och djupa dalar har alla bolag. Hur framgångsrika de än blir i framtiden så djupa dalar kommer man alltid till. Och då måste man orka med och ha skin in the game, som vi pratar om på vårt fikonspråk. Att man måste dels ha incitament och känna att man har ett delägarskap så att man känner ett stort ansvar för bolaget. Men också att man inte har fått de här aktierna gratis, utan att man har fått kämpa för det här. Ofta när vi investerar i bolag så är det ju ett grundarpar, det kanske är två eller tre eller möjligen fyra grundare från början som har ett delägarskap i bolaget från början, och sen späds de ut allt mer allt eftersom det kommer in fler delägare om de tar in riskkapital i bolaget. Och det här är vi investerare oerhört noga med, att de viktiga nyckelpersonerna i bolaget som ska driva och bygga det här bolaget, att det också är de som äger huvuddelen av bolaget för att ha tillräckliga incitament och känna tillräckligt mycket ansvar för att göra den här resan.
När Anna säger incitament så tänker jag bara som incitament kan låta ofta som att om de inte får det här så kommer de inte göra någonting. Men det är snarare så att man vill skapa en ansvarskänsla än att man inte litar på de här människorna. För de gör antagligen det de ska, annars hade man nog inte velat satsa på det här. Utan man vill verkligen försöka se till att det är någon slags ansvarskänsla och sprida den här ansvarskänslan även till de som inte grundat bolagen. Ja, det är alltså det här som är liksom resonemanget bakom. Anna förklarar kärnan med att ge folk delägarskap.
Sprida ansvarskänslan och inte hoppa av när det blir jobbigt. För att jobbigt blir det. Det vet alla som driver bolag. Man kommer in i jobbiga perioder. Och då ska man inte överge skeppet. Det ska inte vara för enkelt att överge skeppet. Därför att någonstans vi som investerar i de här bolagen, vi är ju jätteberoende av de här personerna som driver bolagen. Så är det någon av de här nyckelpersonerna som hoppar av, då tappar vi jättemycket momentum. Vi får problem med en passiv ägare som äger en massa i bolaget men som inte gör någonting. Det här kan man ju motverka till viss del genom att vi skriver ju alltid in i aktieägaravtalen att man vestar sina aktier. Det vill säga att man hoppar man av tidigare än kanske efter 3-4 år. Vi hoppas att entreprenören ska vara kvar hela resan såklart. Men att man inom citationstecken låser in grundarna i bolaget. Att de hoppar de av, ja, men då blir de också av med alla eller delar av sina aktier. För då måste vi ha de aktierna till någon annan som kan ersätta dem i det här bolaget. För att det är så otroligt viktigt att ha de här kompetenserna på plats för att kunna bygga bolaget. Driver man en teknik, startup till exempel, och CTO, teknikansvarig, hoppar av, då har man en ganska jobbig situation. det måste finnas någon medgrundare som förstår tekniken och som kan bygga tekniken och ta det huvudansvaret. Och hoppar han eller hon av då, då måste vi försöka hitta någon annan som kan ta den personens plats.
Det är därför man vill liksom, både ansvarskänsla och liksom, om de hoppar av, om de, någon ska få 5% så får de helt enkelt 1% under varje år de är kvar. Så man får aldrig som en pott. Det är en klok sak att tänka på. För ibland kan det också vara att man ger någon delägarskap eller... Och det behöver inte vara att man är startup, det kan vara att man driver en beklädnadsbutik eller en VVS-firma eller vad som helst. Men att det är lätt att från början, ja men du får en del av det och sen så glömmer man bort att nej, de måste faktiskt förtjäna det. För det är ju egentligen det också ett budskap jag hör, att liksom ingen får någonsin något utan de måste alltid förtjäna det.
Ja, precis. Och det där är jätteviktigt, det är inte bara för investeraren utan det är även för de andra medgrundarna. Därför att de blir ju... Inte minst blir de lika mycket drabbade av om någon annan medgrundare hoppar av. Så för dem är det också oerhört viktigt att man har vesting, som det heter, på aktierna. Att den här personen kan ju upptäcka att men det här var inte min grej, jag tyckte inte det här var roligt. Och, det är ju, ja, men, och då är det ju ändå viktigt att han eller hon inte då har hela den aktiepotten som det var tänkt. Som om han eller hon skulle ha jobbat kvar under hela bolagets resan.
Det här är extra viktigt när man ska ta in nyckelpersoner, förklarar Anna.
Ja, alltså det är ju en väldigt viktig del i när man tar in nyckelpersoner. Det här är frågor som kommer upp på bordet hela tiden i våra bolag. Viktiga nyckelpersoner, hur man kan försöka ge dem incitament till att faktiskt vilja stanna minst 3 år i bolaget. Så att man verkligen får ut det mesta av det arbete som man lägger på för att introducera dem i arbeten och sen också för att behålla dem. Så att det är ett sätt att försöka behålla bra personal. I de här tidiga startupbolagen så har man ju sällan råd att betala de allra bästa lönerna. Och då försöker man någonstans jämka upp lite grann med att de kan få antingen köpa aktier eller optioner i bolaget. Vilket också någonstans ska ge en känsla av att man känner ett större ansvar för bolaget också. Än kanske man kan göra som bara vanlig anställd.
Ja, men det är bra. Jag tycker det är bra också, för inte minst det här förtydligandet med att känna ansvar. För ibland kan jag tycka att det låter så enkelsidigt som att de ska jobba ordentligt. Men om man behöver ha det så har man nog kanske fel folk, tycker jag.
Nej, men precis. Nej, men ansvar och sen orka med det här när det blir lite dalar. Att man inte liksom ger upp då och säger upp sig och flyttar till ett annat jobb. Utan att man stannar kvar, kavlar upp ärmarna. Ja.
Så Anna Söderholm på Almi Invest. Det är råd från företagare som jag lärt mig absolut mest av genom åren. Vet du någon som driver företag och funderar på att släppa in fler delägare eller fixa bonussystem? Ja, men använd då delarfunktionen här i appen för att skicka det här avsnittet till dem. I nästa avsnitt, ja, då får du höra fler företagare som tar steg framåt och kanske är det just det steg som du funderar på nu. Följ på den här appen så missar du inte det avsnittet. Till nästa gång, ta hand om dig och ta hand om dina anställda.